Och som present så skulle vi ha med oss en tårta som vi hade gjort själva då. Det var bara att tjejen som styrde med det här firandet, hon hade ju inte ringt innan och kollat med restaurangen om de accepterade hundar och egna tårtor. Så typiskt för någon med piercing i tungan och keps inomhus, tänkte jag. Och såg framför mig hur det hela skulle sluta i nederlag. Hemskickad hund, sur grädde, sur kollega. Om jag hade styrt med det här, det hade blivit bättre, tänkte jag högmodigt utan att lyfta ett finger för att faktiskt bidra. Och tankarna malde runt, irritationen mot den här tjejen som fixat det växte. Och till slut fick jag säga till mig själv, nej, nu får du sluta att vara en sån sur tant. Släpp ditt kontrollbehov och bara följ med. Och ser man på. Rätt som det sitter jag med hunden Iris som bordsgranne och äter gräddtårta och har riktigt trevligt. Allt löste sig. Det är lätt men fegt att sitta vid sidan av och dela ut domar. Och den här typen av domar, de för ju inte något gott med sig. När jag inte är i Linköping bland kemikalier och kvalitetsjobb, då hoppar jag ibland runt som vikarie i olika skolor. Och då hamnar man ofta som rastvakt. Och med en respektingivande gul väst på sig så ska man hjälpa till att hålla skolgården trygg och säker för eleverna. Och hjälpa till att skipa rättvisa. Det är inte helt lätt när man inte känner eleverna och så hamnar man mitt i en dispyt. Hon sa att jag var dum i huvudet. Han sa att jag är en bajskorv. Vi var här först. De tog våran grop. Det här är helt autentiska exempel då. Och konflikten jag ser framför mig kan ju ha börjat mycket tidigare och byggts upp till något större med tiden som jag inte ser helheten av. Och nu förväntas jag döma en dom som ska skipa rättvisa och ge förövaren en chans att lära av sina misstag och samtidigt upprättelse till offret. Ett dömande som för något gott med sig om det görs på rätt sätt. Och så finns ju den där domen som hos vissa faller orimligt obarmhärtigt. Domen mot oss själva. Ha inte så bråttom att fördöma dig själv varje gång du faller. Hjälp dig istället tålmodigt att komma upp igen. Börja om på nytt. Börja om gång på gång. Vilken otrolig tur eller nåd att den som till sist ska döma oss inte är en tillfällig inhoppare med gul väst utan en evig fader som känner oss bättre än vi känner oss själva och älskar oss mer än vi förstår och vet all bakgrund till våra handlande. Vi sjunger tillsammans psalm 289, Guds kärlek.
Thank you.
Det var en gång två barn. Två grannflickor som var ute och lekte. De var borta hela dagen. Och det regnade och de grävde i sanden och hoppade runt i leran. När de skulle gå hem på kvällen var de alldeles leriga från topp till tå. Oj då, vad ska mamma säga nu? Den ena flickan ringde på dörren och mamma öppnade. Flickan sprang för att krama sin mamma. Men mamman satte upp handen och sa kärleksfullt men tydligt: stopp, vänta lite. Jag har spolat upp ett bad till dig. Och så tvättade hon sin dotter ren och fin. Nu mitt barn, kom upp ur mitt knä. Nu kan vi kramas. Och när den andra flickan kom hem öppnade hennes mamma dörren åt henne. Och där är du ju, som mamman lättad och glad och tog upp flickan i famnen och kramade och snurrade runt med henne. Jag har väntat på dig. Kom så spolar vi upp ett bad så slipper du ha lera överallt. Vill du det? Leran verkar inte bekomma mamman. Den får inte fäste på henne. Men för barnets skull tvättar hon sin dotter skinande ren. Jag tror på en Gud som inte är rädd för mörkret. Som inte drar sig för att möta oss mitt i det trassliga och svåra. Mitt i vår lera. En Gud som dog för oss medan vi ännu var syndare. Och som älskar oss och är oss nära redan innan vi sagt vårt ja till honom. Och som längtar efter att vi vill vara nära honom. En Gud som är som fadern i Lukas text om den förlorade sonen som Anders läste förut. Fadern som väntar och springer sin son till mötes och omfamnar mitt i smuts och grislukt. Och sen tvättar honom ren och ger honom nya kläder. Egentligen tänker jag att den där berättelsen skulle heta De förlorade sönerna. För medan sonen som stack iväg och förlorat allt på ett till det yttre så påtagligt sätt, så har ju sonen där hemma förlorat sin kärlek och fastnat i dömande, trots att han lever så nära fadern. Hjälp oss, Herre, att inte heller döma de som dömer. De som fastnat i allt för stela principer börjar tro mer på sin egen rättfärdighet än på dig, den levande guden. Kom till oss när vi hamnar där.
Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kamp, glöd och identitet. En helande Gud som gör trasig till hel, som stärkar till medvetenhet. Som stärker till medvetenhet. Som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud som gråter med mig när jag gråter så allting. Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt, som väntar tills gråten gått åt, som väntar tills gråten gått åt. Jag tror en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. en skrattande Gud som kan skratta med mig, som lever med mig när jag dör, som lever med mig när jag dör, som lever med mig när jag dör.
Men om Gud inte är rädd för vårt mörker, om hans ljus är så mycket starkare, varför behövs det då ett offer på korset? Det var tankar som utmanade mig för ett tag sedan. Och på en retreat så tog jag mod till mig och bokade in ett samtal med prästen där. Det här med korset. Varför behöver Gud egentligen ett offer? Det var inte helt lätt att fråga. Det kändes som jag på något vis ifrågasatte själva kärnan i kristen tro. Prästen blev tyst och började skruva på sig stolen. Sa jag något dumt nu? Sen svarade han att han själv gått i samma tankar och faktiskt just precis skrivit en masteruppsats kring just det ämnet. Ja, och jag har med den här om någon skulle vilja kolla. Den heter Kristus som levandegörande offer av Tobias Fredriksson. Han är präst neråt Vimmerby, där någonstans, Eksjö var det kanske. Inte helt enkelt, men väldigt intressant. Och det visar sig tydligen att det går att se på det där med offret på många olika sätt. Och jättemånga fina ord finns det för det där också. Och i exemplet med flickorna förut, där mamman skulle symbolisera Gud och badet Jesus på korset, så funderar jag att det kanske möjligen kanske man kan säga att det första exemplet mer liknar en objektiv försoningslära, där något behöver göras för att upprätta relationen mellan Gud och människa. Medan det andra mer beskriver en subjektiv försoningslära, där något behövs för att uppenbara Guds stora kärlek till människan. Men det här är inte på något sätt ett försvarstal för en viss typ av teologisk tolkning. Men det är ett försvarstal för möjligheten att få våga ifrågasätta och dela tankar när något skaver. Att våga söka och våga dela sin tro tillsammans med vänner och församling. Med nyfikenhet och tillit. Utan dömande. Och det känns skönt när människor gått före och brottats med samma frågor som jag. Och att vissa människor ägnat sina liv åt att stöta och blöta och försöka fånga det ofattbara med våra begränsade mänskliga ord. Samtidigt så är jag tacksam att vi inte måste förstå allt. Att vi får låta det vara ett mysterium. För det känns ju inte möjligt att fullt ut förstå vidden av Guds kärlek. Gud, öppna oss för din kärlek. Hjälp oss att inte stelna i vår tro, utan låta den få vara levande, utforskande, nyfiken. Väck den som somnat i sin tro. Kom med din ande. Rör, berör och stör. I Jesu namn. Amen. Thank you.
utan hjärtat minns att vara sänd och älskar här just för att jag finns i mina dolda rum. Där väntar du på mig med öppna armar, tar emot det jag har gömt för dig. Du bär min sorg, du bär min skam, du bär i varje ögonblick där jag går fram. Jag är älskad i befintligt skick. Jag ber om ljus och frid i detta andetag. Här finns det någon som tror på mig, ger kraft för varje dag. Jag andas in mitt liv, jag vet att allt jag har är nåden i min brustenhet. Här får jag stanna kvar. Du bär min sorg, du bär min skam, du bär i varje ögonblick där jag går fram. Jag är älskad i befintligt skick. Jag ger dig all min skuld som drog mig ner i dyn. Hör sången djupt i hjärtat nu, den stiger upp mot skyn. Jag går med ryggen rak, jag blottar mina sår. Finns det inget mörker där ditt ljuset inte når? Du bär min sorg, du bär min skam, du bär i varje ögonblick där jag går fram. Jag är älskad i befintligt skick. Du bär min sorg.